Let's snacka plast med Ted och Anders.
Och det är ju jag som är Anders. Välkomna ska ni vara till detta avsnitt nummer 19. Mm. Hur är läget, Ted?
Jo, men det är bra. Kanske lite sådär dammförkyld nästan. Det känns som att det är riktigt såhär varmt och kvalmigt här i på Slätta. Hur är det nere i Malmö, våran gäst Michelle?
Det är varmt och soligt och solnedgång alldeles strax.
Soft. Välkommen till podden.
Tack så jättemycket.
Superroligt att ha dig med, eller hur Anders?
Ja, yes. Känner att vi är inne i en streak här nu.
Precis.
Underbart.
Superkul att vara med också.
Ja, det var jätteroligt att du ville med. Det är alltid lite sådär känsligt när man ställer frågan. Skulle du kunna tänka dig att vara med? Men det är jätteroligt.
Ja, och vi måste ju säga det. Hatten av till tjejerna som har varit med här. De levererar, vet du, med riktiga mikrofoner och förbereder sig. Och, ja, det är en hatten av som sagt.
Super.
Ni är duktiga.
Grymt då. Men du har hört lite på podden innan, Michelle, och du vet att vi har de här snabba frågorna. Så jag tänkte att vi kör igång dem om du vill.
Jajamän.
Mm, gött då. Vem är du?
Jag är Michelle Bodell. Jag är 25 år och bor i Malmö. Mm.
Kul. Vad jobbar du med till vardags?
Jag är sjuksköterska på akutmottagningen i Lund. Så det är full rulle.
Tänkte säga det. Ganska mycket, eller har varit mycket att göra nu hela tiden också, eller?
Ja, det har eskalerat nu de senaste veckorna också när jag har börjat igen efter mammaledighet.
Jag kan tänka mig. Har du hunnit vara med på den värsta covid-svängen, eller?
Jag var ju gravid när covid kom, så jag slapp faktiskt jobba med covid-misstänkta överhuvudtaget, vilket var jätteskönt. Och nu är det inte så många som har covid-symptom som kommer, så att vi har det är ganska bra på covid-sidan faktiskt.
Skönt. Ändå lite roligt att få lite inside så här. Man vet ju inte, man läser ju mest bara skvallerblaskorna. Eller vad säger du, Anders?
Direkt från frontlinjen.
Jag måste bara säga hatten av. Vilket otroligt jobb alla gör inom vården. Det är, man skäms ju för hur folk håller på. Jag blir vansinnig. Man försöker ju liksom föregå med ett gott exempel så gott det går, men det är ju inte helt enkelt.
Nej, det är tufft, men det är sjukt roligt.
Gött.
Det är, jag förstår det.
Ja. Du, vad har du för familj?
Ja, det är jag och så är det min sambo David som också är discgolffantast. Och så är det vår lilla dotter Sigrid som är 8 månader och en svart katt som heter Flex.
Du ser. Ja. 8 månader, det är knappt att man kommer ihåg det, eller hur Anders? Det känns ganska långt borta.
Ja, det är det nu. Det var en svunnen tid. Ja, hatten av. Det är också då, säger vi. Kör bara.
Ja.
Det går fort.
Ja, det gör det. Det är fantastiskt roligt också, eller hur?
Det är superkul och utvecklingen går ju jättefort för henne.
Jag har syskonbarn som är, nu ska vi se, en fyller 1 om några veckor och den tjejen är nog 9 månader. Ja, någonstans där. Så det är roligt. Få följare på håll.
Ja.
Är hon superpigg också eller?
Hon är en sån som hon kryper ju jättefort. Hon, tittar man bort så är hon i ett annat rum. Det är full rulle rakt fram.
Jag vet vad du har att vänta dig. Vår dotter var exakt likadan. Jag hade en kompis som sa det så här: det är så skönt nu. Man kan liksom bara lägga, för vi fick barn ungefär samtidigt. Han kunde lägga sin dotter på en filt. Hon lägger och pillar lite med några leksaker i typ 4 timmar. Och jag bara, 4 timmar, skojar eller liksom ligger Maja ner i 5 minuter så är jag supernöjd liksom.
Ja, vi är lite lika. Hon kryper helst och ställer sig upp mot allt och hon ska framåt. Det här med att sitta still, det finns liksom inte.
Nej, det är gött. Det är skönt faktiskt. Det är roligt också. Alltså, det blir bra åt vilket håll som helst ska jag tänka mig, men det är skönt när det händer lite.
Men det här är lite intressant då. Om du och David är discgolfare båda två, då så vill jag lägga Sigrid på minnet här nu då. Hoppas vi. Ja, hon kommer inte komma undan. Nej. Hon får ju bara hänga med ut sen.
Ja, hon har ju redan 2 stycken juniordiskar.
Mm. Ja.
Och Prodigy som jag är, så har hon ju såklart en liten mini M4.
Ja, du ser. Såklart. Gött. Men då, alltså det blir ju verkligen... Anders, vi tar en intervju här om 14 år.
Ja, första ålders-SM här, Sigrid Bodell. Nu ska vi se om du heter Bodell då. Men...
Ja, hon heter faktiskt Nilsson.
Ja, du ser.
Nilsson, ja.
Mm. Ja. Du, Michelle, vad har du för hemmabana?
Det är Bulltofta.
Mm.
Ja. Och du tar buss dit och, eller får åka långt?
Nej, jag bor ju... Ja, vad är det? 100 meter kanske till ettans 10 och 50 meter till 18s korg. Så ja, ibland blir det bara 9 hål och ibland blir det 18 och ibland blir det ner till puttkorgarna.
Mm. Har ni puttkorgar där nu?
Vi har ju en klubbstuga eller bod.
Mm.
Och där står 3 korgar och sen har vi en liten, nu ska jag bara säga rätt, jag tror det är 7 hål som är korta. Så 30-40 meter som man kan värma upp på eller om nybörjare kan spela.
Soft, det fanns inte 2007 eller 2006 när jag var nere och gick arboristutbildning på Vilan. Då hade de klubbstugan eller den här leboden. Det var typ det enda som fanns. Och sen var det ju, så jag tror att det har hänt mycket. Det har varit kul att komma ner och spela banan igen faktiskt.
Ja, absolut. Vi hade ju samarbete med kommunen förra året började vi. Med Kul i Malmö för ungdomar. Så då fick vi, just med att banorna är ganska mycket folk på nu för tiden.
Mm.
Så då gjorde de en korthållsbana just för att kunna skicka ut ungarna på som var liksom mellan 8 och 15.
Ja, det är fräsigt.
Bra initiativ.
Mm.
Också sjukt kul att gå med puttar eller träna forehand och så.
Mm.
Vilket hål är det? Är det 17? 18 är det du kastar ner mot den som är upphöjd korg nu, va?
Mm.
17 är det som går åt andra hållet, eller om man säger man kastar upp mot gräsplätten, va? Är det inte så?
Precis.
Du har ett ganska stort päronträd som står till höger. Jag vet inte om du tänker.
Ja, mitt framför korgen ganska.
Det har jag beskurit en gång i tiden. Jag tror typ 2008 eller någonting.
Ja.
Kan det blir aldrig sig likt.
Du kan få komma ner.
Ja. Ja, men det var rätt roligt faktiskt. För det var ju... Brian hette ju han. Det glömde jag ju av det namnet med när Johan var här. Dansken som vi aldrig kom fram till. Han hette Brian. För mig. Och sen var det ju... Vad han hette den andra. Jag har glömt av hans namn istället. Men där var vi i alla fall. Då var jag där och petade lite i det trädet. För han, de ville ha lite hjälp. Så passande. Mm.
Just det, hål 17 har ju blivit lite längre. De har byggt en jättestor, fin tee.
Mm.
Typ... som börjar 6 meter bakom, tror jag.
Mm.
Som är upphöjd. Så nu är det ett av mina favorithål.
Mm, kan jag tänka mig. Ja, det är, Anders, du har ju inte spelat den där, Anders, va? Visst är det så?
Nej, vi får ju ta Skånetoren också. Mm. Vi har Smålandstoren nu. Och så har vi Värmlandstoren. Och sen så får det bli Skånetoren också.
Och så Norrlandstoren. Den får vi väl suga lite på dig lite längre.
Den dedikerar vi ett helt år till.
Ja.
Nej, men Bulltofta, jag tror 100% att du kommer gilla den. För det är en fantastisk bana, tycker jag i alla fall. Mm. Den är väldigt, väldigt... kanske inte den absolut svåraste banan. Men väldigt givande att spela. Och väldigt bra hål, tycker jag. Ganska genomtänkt.
Mm.
Jag gillar X-hålen som vi spelade på några. Jag vet inte om de finns kvar. När man kastar över dammen och...
Jo, det står en korg och 10, men vi använder ju bara den vid stora tävlingar. Mm. Det är så mycket folk och en grillplats. Och nu har de byggt en liten brygga ut mitt i den dammen. Så att det blir väldigt mycket folk.
Mm, kan tänka mig
så det. Det behövs ju polistillstånd för att kunna kasta där.
Mm. Ja, det är ett fantastiskt hål. Och kunna gå för green på det är ju magiskt. Alltså det är...
Men fräckt att kunna ta till ett sånt då, vid stora tävlingar.
Ja, och det var sjukt kul. Vi hade ju SVT när vi här, som stod vid det hålet, när vi hade par-SM.
Mm.
Och ja, det var ju riktigt häftigt att stå där med all publik och se folk kasta över. Som Hagerman var ju där och levererade... och parkade skiten ur det hålet.
Mm.
Och det var så häftigt att se.
Mm. Ja, det är jättefint hål och det är många av de X-hålen som var detta var ju länge sedan vi spelade, jag kommer inte ihåg när det var, men då var det ju då de första gången de tog upp X-hålen. Och de, jag tror några av, ett av dem har typ blivit permanent, tror jag. Som är som en, det är strax, ja det var nog hålet innan det, du kastade över vattnet. Jag kommer inte ihåg vad det heter nu, men det fanns inte förut, där du kastade i en trång träd korridor och sen står korgen upp för en liten kulle.
Nuvarande hål 14.
Mm. Det var inte permanent hål då när vi spelade ner det sist.
Nej.
Så att det är också ett jättebra hål faktiskt.
Ted reminissar om Bulltofta.
Ja, nej, men det, man blir, det är en magisk bana. Just
jag,
för att,
jag förstår dig.
Ja, men för, jag tror att minnena går också för klubben när jag var där nere. Att det var väldigt, väldigt bra klubb att spela för och spela i. Och det alla var liksom jättevälkomnande och bara komma ner liksom från, ja, men typ från Göteborg. Och så inte känna någon och så komma in i klubben och alla är liksom så här, kom och... Nej, det är mycket bra minnen.
Mm. Nej, vi har en sjuk gemenskap. Det är jättekul. Mm. Och alla är liksom välkomnande. Och jag menar, jag som nybörjartjej började ju i princip med att kasta med min sambo som kastat 120 meter, 130 utan problem. Och med Johan Gerich och Johan Larsson som... Men ändå är bland topp i Sverige.
Mm.
Och det var liksom inga problem. Och det är superkul och har blivit omhändertagen så väl av dem. Det har nu gjort att jag har spelat ännu mer, tror jag.
Mm. Mm. Kul. Jag tänkte vi skulle komma in lite på det. När började du spela discgolf?
I september 2018.
Mm.
Det var andra dejten min sambo tog mig på.
Snyggt.
Han sa, det är det här jag gör. Det är bara att acceptera det.
Och det verkar ju gått bra i alla fall.
Ja, det har det gått. Mm. Nu delar vi ju intresset. Mm. Så, ja.
Superroligt ändå.
Och det var inte bara för att vara snäll, utan du tycker faktiskt att det är kul.
Ja, jag tyckte det var kul. Vi började, han är från Jönköping, så vi började spela i, eller jag då, med Knäktaparken i Jönköping.
Mm.
Ja, det är roligt. Vad var det som fick dig fast, om man säger, när du kastade? Var det någonting speciellt som liksom fick dig till att känna att oj, det här var riktigt kul?
Jag tror det har att göra att jag är envis. Och så kommer jag har spelat tennis i jättemånga år.
Mm.
Jag slutade när jag var 18-19 där någonstans. Så att just den här ensamsporten och viljan att hela tiden bli bättre. Mm. Och sen så är det ju fruktansvärt kul att se en disk flyga långt och bra och fint.
Mm. Oh ja. Det är någonting speciellt med att manipulera en flykt. Precis så som man har tänkt sig.
Mm.
Alltså om man lägger upp den på en lite anhyser och så flexar den ut och kommer tillbaka. Liksom. Alltså det, vet inte, man blir helt såld varenda gång man lyckas få till det liksom.
Ja, det blir man.
Mm.
Ja, men då förstår jag ju, då har du en atletisk bakgrund, om man säger så. Då är det lättare att komma in i det också.
Ja,
att man
absolut.
Liksom har ett mindset.
Hade du någonting gratis, tycker du, från tennisen?
Ja, jag har ju mitt älskade Thumbercast.
Mm.
Som ju är en smash eller en serve eller så inom tennis. Så att alla de musklerna hade jag väl preppade. Så att varje gång jag var i skogen och hade en liten lucka i taket så var det ju en thumber som rök rätt ut.
Mm. Det är häftigt. Känner du någonting på, liksom, för man pratar ju just backhand, forehand också. Var det någonting du märkte att du liksom hade lätt att ta det till?
Forehand tycker jag fortfarande är skitsvårt. Och jag tycker inte att det liknar en tennis forehand överhuvudtaget.
Nej, och det är kul att du säger det, för att det är liksom en sån sak som man, för den som aldrig har spelat tennis heller, så är det svårt att liksom försöka förstå vad liksom den stora skillnaden är i det. Men det är
ja, alltså framförallt så är ju handleden helt annorlunda.
Mm.
Mm.
Och att hålla i ett rack med forehand eller att hålla i en disk är ju helt annorlunda.
Ganska eller?
Mm.
Ja.
Ja. Roligt. Du, vilka tre diskar klarar du dig inte utan och varför?
Mm, jag har ju min älskade M4 i 750-plast. Den Ja. Den flyger i den vinkeln jag lägger den i och sitter så jäkla skönt i handen. Skulle jag kasta bort den skulle jag bli jätteledsen, för jag har ingen annan likadan. Sen kastar jag jag har en F5 i lättvikt som är jäkligt sliten, och den får jag en sån riktigt fin S-kurva på. Så den, det är min go-to-disk. Jag tror jag kastar längst med den. Ja. Och sen har jag väl en liten thai. Jag har detta året börjat kasta forehand, och då kastar jag min H4 V2. Och den är... Ja. Jag hade nog inte kunnat göra så bra scores detta året som jag har gjort med den. På grund av att jag har lärt mig kasta forehand med den disken. Så det är väl den eller min D5 Air som tar tredje platsen, tror jag.
Är det så, om man ska försöka förstå siffersystemet i Prodigy lite? Alltså jag kommer, det här är absolut inget rant överhuvudtaget i Prodigy eller så. Det är bara att det är svårt liksom att, ju högre siffra desto mer understabil är disken, eller? Är det så?
Ja, precis. Ja. Så en jag skulle säga M-serien då, mid-range, så är ju ettan den mest stabila, och sen så femman då som M-serien har är ju mest understabil.
Det är ju väldigt enkelt system faktiskt att jobba efter. Det är bara liksom just när man inte är van vid att se det så liksom så. Nej, men det är gött. Och sen plasten är ju olika givetvis. Är det så att det är stabilare i olika plaster än vad det är i annat, tycker du?
Ja, där i plasterna har inte jag utforskat lika duktigt som alla andra, men där är det också olika beroende på vilken serie man använder. Men rent generellt kan man ju säga att ju högre siffra, som min M4 är 750, den är ju stenhård och liksom riktig premiumplast. Och sen så finns det ju 200 och 300 som är de lägsta siffrorna, och de är ju lite mer slitna. Jag har en disk i 300 plast och den är väl mer som en DX Rock som liksom lätt slits in och är mjukare rent generellt.
Ja, du ser, Anders, vi lär oss någonting varje dag. Det är gött.
Ja, jag är fascinerad. Att det går liksom att lära två gamla gubbar nya grejer så här. Men, det, ja, men ju mer vi pratar om det, desto mer liksom sjunker det in.
Ja, ja, men sen är det, alltså, alla olika tillverkare har ju liksom olika sätt att markera. Och jag vet att Innova och de får ju ganska mycket skit för att de liksom inte ens har ja, men det är Lion liksom. Vad är det för något egentligen? Ja, midrange.
Ja.
Sån är det. Man gör lite olika. Du, Michelle, vad tycker du om koriander? Malmöbo.
Ja, det kan väl någon annan få äta, va?
Alltså, är det så? Ja.
Ja.
Alltså, jag tänkte det, Malmö falafel och grejer, men nej.
Ja, falafel är inte heller min starka sida.
Nej, du ser.
Tyvärr.
Ja, men gött. Bra svar på frågorna, tycker vi, eller hur, Anders?
Ja, jättebra.
Gött. Ska vi superbra rulla vidare lite då? Till ja, vad har hänt i veckan egentligen? Anders, har du några takes?
Det har ju varit SM för halta och lytta, eller på säga. Nej, ålders SM har det varit.
Ja, det omtalade.
Vad kommer det heta nästa år? Vad är din hot take, Ted?
Min hot take? Alltså, helt ärligt, jag pratade faktiskt med Nicke lite då, för jag tyckte att deras avsnitt var riktigt, riktigt bra. Om det är mycket, mycket bra takes på en hel del grejer som faktiskt tycker ligger lite... Alltså, just jag har inte reflekterat över namnet ålders-SM, om jag ska vara riktigt ärlig. Det är väl ingenting som rör mig i ryggen egentligen. Dock så tycker jag väl, lite som alla inne på, varför inte bara kalla det för vad det är. Alltså, masters... Vi spelar Masters, om du spelar MP40 eller FP40 liksom. Eller FP50. Och sen spelar du junior om du är junior. Det är väl så. Så att det kan väl få heta det, tänker jag. Det behöver väl inte vara så mycket mer hot-tech än så.
Nej.
Vad är din hot-tech, Anders? Vill du ha rullstols-VM? Inget fel på rullstolsbundna nu, men... Nej, men det är...
nej, men lite är det så. Alltså, man får ju den här känslan att det är inget ont om de äldre, men att det är liksom MP50, MP60 och det här som... Jag, ja, jag kan tycka att det, varför inte ändra namnet så det blir lite mer tydligt.
Mm.
Sen så är det ju inte, för gemene man fattar inte vad master betyder. Heller.
Nej, och med tanke på att grupperna ändå heter master som du ställer upp i en tävling, alltså MP40. Mm. Alltså det blir ju masters liksom. Så att, och jag, helt ärligt, det var nog det bästa som hände den dagen jag fyllde 40 när man kunde börja tävla i mastersklassen liksom, och känna att skönt, jag behöver inte mäta mig med Linus Karlsson. Jag gör inte det. Jag har inte hans tid och engagemang och ork. Eller liksom, jag har en 9-årig dotter. Jag har ett jobb. Jag har inte tiden att stå och nöta sönder mig. Så att, jag är stolt över att få vara i ålders-SM. Helt enkelt.
Hade du däremot bott 50 meter från hål 1 på Bulltofta? 100, förlåt. Då
har det varit MPO alla dagar i veckan. Nej då. Vad tycker du, Michelle? Vad är din take på det?
Ja, jag fick upp i en tanke nu. Om, är det fel att kalla det för senior istället för masters?
Nej, absolut inte. Det är väl bara det som snacket var, för de vill ju kalla det för veteran, var det väl någon som tyckte. Just ja. För att det kallar man till exempel i andra, typ badminton eller vad som helst, alltså veteranklassen. Men jag vet att för mig spelade namnet någon större roll egentligen. Nej, jag gick inte igång på att det hette ålders-SM heller, om jag ska vara riktigt ärlig.
Nej. Det är väl inget kanonnamn, men...
Det är ett namn.
Ja.
Eller hur? Gött. Hur gick det då? Har vi haft någon koll på det? FB40. Har du någon koll där, Michelle? Vilka som spelar FB40?
Och jag kommer inte ihåg. Jag vet att jag kikade, men mitt minne är kort.
Mm. Du jobbade lite också, va? Visst var det så?
Ja, det gjorde jag.
Om du får chansa, då? Vilka tror du? Har du någon som du tror placerar sig?
Ska du sätta mig på pottan nu? Bara för det?
Nej, absolut
inte. Helt prestations... Alltså ingen så. Ingen press, men...
Men FB40 är väl lägsta. Mm. Och det vann väl Björlycke, va?
Ja.
Ja. En poäng.
Och sen har jag för mig att Linda Emanuelsson kom tvåa, va?
Mm, hon kom tre.
Hon kom tre, jag tror.
Mm. Pia sprang om henne på slutet. Så det...
Men det, 2-3 droppade där. Snyggt.
Ja.
Du hade säkerligen haft med Pia någonstans där också. I...
Ja. Det hade jag.
De är ju starka.
Du så ninjade den. Du ninjade den, Ted. Vi säger det. Ja. Du får 3 poäng.
Precis. Ja, men det är gött.
Mm. MP40 då? Var det några kända ansikten där?
Det var ett par stycken. Allas våran Bengtsson gick och tog hemmet. Före Anders Svärd. Och sen Joakim Östling. Så det var ju
han sjukt starkt. Han gjorde rätt storstilat där, Bengtsson, får vi säga. Mm.
Verkligen.
Hatten av.
Hur gick det sen, Anders? För resten?
För vilka då?
Ja, resterande klasser.
I ålders-SM, ja. Alla resterande åldrarna. FB50, förlåt. Monica Karlsson. Etta. Raja Kalamäki, tvåa. Och Lena Benzain, trea. Stort grattis till er.
Verkligen.
MP50, Jonas Helleblad, Thomas Svan, Rickard Kapling.
Helleblad, vet du. Han körde jag Final 9 med på Bulltofta faktiskt. Det året jag var och spelade. Han tyckte nog att jag var rätt svek, för att det hålet vi pratade om som var nya, eller nu var den 14, sa vi inte det, där uppifrån. Mm. Han tyckte att jag skulle gått för putten ut. Dödsputt. Jag sa det. Jag la upp. Han bara, vekt. Och så tryckte han i den. Han missat, så han har gått 40 meter lång ner för backen.
Då vinner han MP50 också. Så.
Han gör ju det. Det gör ju inte jag. Han sitter jag och pratar podd istället.
Exakt. MP60, Joakim Gran, Anders Svensson, Mats Råberg.
Anders Svensson har du gått med, Anders, va? Det är han som har det sjukt låga perigonnumret. Typ 15 någonting.
15.
Mm. Var inte han med Västgötatoren?
Tvåsiffrigt. Säkerligen.
Ja.
Ingen aning faktiskt.
Han har åkt bil med. Jag tror det var ner till Lund. Andra. Vi lyssnade på något. Jag kommer inte ihåg vad det var. Elo, tror jag. I hans bil. Jag och Klubbe och några till. Ska vi köra lite junior då? Junior 18. Oskar Dahlin, Elias Gripler och Rulle Eriksson. Och sen junior 15, Hjalmar Fredriksson. Han gick ju 38 under par.
Sjuk.
Ja, det är grymma små grabbar det där.
Ja, 38 under par. Alltså han gick, vad var det, 6 kass sämre än Bengtsson.
Ja.
Tvåa...
Det var bara Bengtsson som mästade honom.
Ja, han var tvåa i hela tävlingen. Över alla klasser.
Ja.
Mm. Jag tror han snittade, jag tror nyckeln han sa det, han snittade över 1000 i varenda runda.
Ja, det är sjukt.
Ja. Ja.
Det är galenskap.
Jag läste någonstans i någon sån tidning att ja, men barnen passade mig ganska bra. Det var roligt tävling. Man var skönt. Gött. Bra jobbat.
Ja, nej, men så jäkla bra, Hjalmar. Kör på. Mm.
Och sen Ville Parpala på andra plats och Bastian Värme. Jag tror att han hade nästan 18 kast på Ville. Totalt. Sen.
Ja, men det är bra jobbat av dem med.
Vi hade en damklass också. Junior damklass. Har du koll på vilka som spelade, Michel?
Jag har glömt namnet på...
Matilda Ringbom, ja, och sen Ringbom, Julia, ja. Backlund spelade. Så ja, det var sköj. De spelade ju två olika klasser egentligen. Det blir ju samma klass, men Julia var väl 15 tror jag, och Matilda kör väl typ sista året. Har jag för mig. Men gött ändå. Jag hoppas på fler damer i den klassen här, för det är ju...
Det kommer ju.
Ja, det tror jag. Framförallt nu när Michelle är igång och kör, så ryker han nere i Skåne.
Ja, visst. Dammsuger området där nere på junioren.
Ja, får göra det ordentligt.
Det är väl gött det. Yes, vi hade ju lite tävlingar på andra sidan Atlanten. Det var ju två tävlingar faktiskt. Vilka hade vi, Anders? Har du koll på det?
Ja, den enda som jag tittade lite på, det var ju Clash of the Canyon, heter den så eller?
Yes.
Jag kan ha supertet lite, men jag förmodar den heter så. Ja, vad ska vi nämna där då? Det roligaste av allt. Det var ju att Christine sopade hemmet. Tatar.
Ja, fy tusan. Vad fin golf hon spelar. Alltså.
Visst gör hon. Det är en fröjd faktiskt. Jag tycker att det är superroligt.
Ja. Och så få ladda om lite från VM och ändå få med sig en vinst från USNA. Det är ju trevligt.
Ja, hon hade det lite tungt på VM ändå med puttarna, tycker jag.
Ja, de smackade hon i denna helgen.
Hon gjorde det. Jag har faktiskt typ inte följt i någonting. Jag försökte sitta och kolla lite på sista rundan på liven där, men... Jag tyckte att det är precis som Anders sa där, liksom lite i försnacket. Man känner sig lite mätt på det liksom. Hela grejen. Alltså det är en liten baksmäll efter Worlds. Och så. Och sen var det ju, sett till spelarmässigt, så var det ju inga stornamn egentligen som var och spelade. Det var ju några stycken över den andra tävlingen som vi nämner alldeles strax.
Men i Clash var det väl i stort sett Nico som var högst.
Precis.
Men han presterade ju, ja, han kom inte på topp.
Nej, men det var väl, Clash var väl Christine Tatar, Sarah Gilpin och Holly Finley. Och sen på fjärde plats så tror jag faktiskt med minnas att Juliana Korver kom. Har du sett henne spela någonting nu, Michelle?
Ja, jag tyckte faktiskt hon spelade också kul discgolf till och från i alla fall. Hon hade... inte riktigt samma flyt som Tatar hade.
Nej.
Men också riktigt fin discgolf och offensiv och liksom gå för puttar och sånt som är kul att se.
Ja, och tänka att hon kommer tillbaka och gör comeback nu efter ett par år från liksom allt torande. För det är ju ändå det, hon har ju inte, alltså hon spelar ju inte alls på den nivån som alla andra gör nu, alla damer. Utan att komma tillbaka liksom äldre och, jag vet inte, hur gammal är hon? Hon blev väl närmare
50.
Ja, jag skulle tro det, va? Men fortfarande spelar riktigt, riktigt fint. Alltså väldigt fin stil.
Jag hade ju ingen aning att det var hon som är JK.
I JK I AVR.
Ja.
Jo då,
jag har bara hört det namnet.
Juliana Korver. Det är ju en sån spelare som när jag började spela var ju stor ihop med Climo. Det var ju liksom de två som var rätt så dominanta, kan man säga. Utan att underdriva. Men ja, det var kul. MPO, han som vann. Ja, den susning om vem det är alltså. Den slittar jag aldrig sett karn överhuvudtaget.
Nej.
Har du det?
Hej. vad svarade de sa på Nick & Matt? De nämnde ju någonting om.
Ja.
Om det.
Han spelade väl för hemma. Nej, det var inte han. Det var i Minnesota sen. Men han har väl spelat hyfsat också. Han kom för Terry och sen Chandler Fry. Och det var väl ett riktigt ormbo om tredjeplatsen, tror jag, va? Var det inte så?
Mycket möjligt. Terry Roethlisberger. Lite fräsigt namn.
Verkligen.
Han såg, jag var ju med på en sån Jomez när han skulle kasta hålet.
Precis.
Därför övrigt AB sätter 3 stycken på raken.
I vilket då?
Så de ska ju när de ska återskapa öhålet. Vilket öhål är det nu då? Man kastar från drop zone och så är det det är en ö som korgen står på. Och de skulle återskapa Simons från 2018.
Mm.
När han sätter den från typ 75 feet eller vad det är. Och så får de kasta 3 kast var. Och så gör de det några gånger. Ingen sätter någonting. Sen näst sista gången, när de har 3 kast kvar, alltså, så drar AB Anthony Barella in 3 stycken på raken.
Jo, men inte det. Nej, det är inte alls det jag tänker på.
Nej, men det var ju sån här, ja, de var några stycken som skulle kasta den och se om de kunde göra det Simon gjorde 2018.
Har du sett dem, Michel? De här som Jomez kör, retro, tror jag, något sånt. De ska liksom efterapa något sånt supermoment.
Klassiskt kast. Ja.
Ja, lite grann har jag sett.
Mm.
Då var han Terry Roethlisberger med i alla fall. De hånade han lite grann där. För han kunde inte putta så långt, så han.
Nej. Det var ju också en av dem som de stod och gjorde någon putt från vad var det för något? Det var nog från Waco, tror jag. Som Simon satt på knä inne från skogen. Och Adam Hammers går upp och drar första putten bara rätt i. Och så här, han var ändå som satt i korgen på hela. Nej, det var någon mer som gjorde det, va? Alltså jag tror rundan efter så var det väl de skulle efterapa Eagles forehand till i korg. Det var ju på fan, som var det någonstans? Ja, den klassiska glassblown, tror jag. Och de stod och körde forehand och alla häcklade Germ för att han tog upp Halo Destroyers. Så bara, du har ingen anledning att ta upp dem, de är alldeles för stabila för dig. Så jävla roligt. De är rätt sköna, de här.
Ja. Lagom häckling är okej.
Tycker jag. Sika sidospår vi tog nu, det var absolut inte meningen.
Ja, men det var Terry Roethlisbergers fel. Men det är helt okej.
Säg det där en gång till.
Terry Roethlisberger.
Aj, kung. Gött. Sen var det ju Minnesota Majestic spelades ju på Blue Ribbon Pines, tror han heter, va? Banan. Det är för övrigt synd att inte den är med, för den är fantastisk. Har du sett den?
Jag har faktiskt inte kollat någonting på den tävlingen.
Nej. Den är, jag tror det är typ 27 hål standard på den.
Mm.
Den är grym.
Det är, Kerstin.
Den är riktigt, riktigt häftig faktiskt. Jättefin bana. Men där var det lite mer tätt med namn, kan man säga. Ändå som spelare. Mm.
Jag hörde bara om Jessica Weiss.
Mm.
Hon krossade ju där, tydligen.
Ja, så får jag äta upp mitt.
Ja, hon sa ju det. Duktig tjej, så det.
Hon är ju det. Ja, jag har ju svårt för henne och Garrett. Men så är det med ett ibland. Man kan inte tycka om alla, helt och hållet. Och hon är ju svinduktig.
Ja, men hon vann i alla fall för Elwin Boom och Lindsay Fish.
Mm.
Sen var det rätt så fränt på MPO.
Mm.
Det här tog de ju också upp då i Nick & Matt Show. Att där vann ju faktiskt Noah Mainsma.
Mm.
hyfsad vändning han gjorde då. Från att ha placerat sig 120 eller så där, 102, 110 någonstans på VM.
Ja, och ännu mer tror jag. 128 plats eller någonting tror jag på VM.
Ja, något sånt. Ja. Och så går in och vinner det här nu.
Mm.
Och det var ju ändå världsmästaren med. Satt, jo då. Hyfsad klättring på rankingen.
Undrar hur så, peppad han var på att spela discgolf efter det, Konrad. Jag tror inte att han brydde sig sådär supermycket. Bara går runt i Cloud 9 och...
Nej. Ja, och det, han var ju faktiskt intervjuad också i Nicky Match. Och han sa ju det att han åkte dit och på väldigt kort varsel eller vad man säger. Så han åkte dit och inte ens tränade någonting, tror jag. Utan, han tog den lite mer som med en klackspark och det skulle vara kul att bara köra en tävling. Liksom och ladda ur lite efter VM.
Mm.
Så att han satte nog inte så hög press på sig själv.
Hur har du reagerat där, tror du, Michel, på det? Åkt dit och vunnit, ja, en VM-titel och bara...
Ja, det hade tagit lite tid att komma ner från Cloud 9, tror jag.
Jag tror det, va?
Men och få, alltså, tid till att man faktiskt... Att det har sjunkit in.
Mm.
Mm.
Bara det måste ju ta några dagar.
Ja.
Mm. Och sen bara, tjoff, rätt in på nästa tävling.
Ja, och så jag tänker också sättet som VM avgjordes på, dessutom. Alltså den extrema uppståndelse som måste ha blivit, liksom.
Ja, gud. Bara liksom all energi och adrenalinkicken och det där.
Mm.
Bara den adrenalinkicken måste jag ha tagit dagar att få ner.
Vad skojar du? Man har ju gått runt och inte vetat vad man ska hitta på för något.
Stå och sova den natten hade ju inte gått.
Mm. Nej.
Herregud. Och tänk dig alla telefonsamtal, uppvaktningar och
intervjuer.
Allting.
Mm.
Men det var också intressant. Vet du, nu minns jag inte, jag står på det med minne, ett korttidsminne till detta. Men vet du hur tidigt han åkte dit till VM och började preppa? Han åkte redan 8 juni. Så han var där hur länge som helst, alltså, och akklimatisera sig och tränat på banorna. Och, så han, det var ju verkligen en genomtänkt, ett genomtänkt VM han gjorde.
Mm.
Mm.
Så han visste precis hur hans diskar skulle flyga och han anpassade sig till klimatet eller till höjden. Och han sa att han gillade hur sina diskar flög där uppe. Han gillade hur, vad det gjorde med flykten.
Mm.
Så det var lite intressant att höra på.
Ja.
Men du, vi glömde ju av att säga vilka som kom 2 och 3 här nu då på Minnesota Majestic. Och då var det ju faktiskt Cale Lewiska.
Mm. Jag tror att han är assistens tidig på den här faktiskt.
Mm-hmm.
Dessutom. Mm. Om inte annat så har han drivit Minnesota Majestic i jättemånga år. Han är ju en Minnesotian.
Mm-hmm.
Cale.
Jajamän. Och Ryan Sheldon tog 3:e plats.
Mm. Ser du fram emot hans bana i år, Michel? Vad ser på? The Preserve.
Ja, men det ska bli kul.
Ja. Ja. Undrar om de har, vad han har pillat med, för nu har han ju haft ett år på sig och liksom tweaka banan lite till.
Ja. Ja, alltså jag hoppas att liksom nu för tiden att man verkligen tänker igenom banorna extra mycket, för att så mycket som det filmas och alla krav som ställs på alla banor nu.
Det är liksom fler granskande ögon.
Riktigt, riktigt bra när man väl har preppat så länge.
Verkligen. Verkligen. Nej, jag tror att det är... Men det är häftigt, som sagt, för att jag tyckte att han hade gjort ett sjukt bra jobb förra året med den. Med så extremt kort varsel som han ändå hade, liksom. Så det är coolt. Kul för Prodigy också, för det känns ju lite som att Prodigy har ju lite av en signaturbana i det också, i med Cales involvering i märket sen så extremt länge tillbaka också. Han har ju varit en av de första, va, som var med och startade projektet, tror jag.
Ja, han har varit med länge.
Mm. Så det är kul.
Mm.
Du, det var ju tjejkastet också uppe i Hofors i helgen.
Jajamän.
Yes. Har du, hejar du på dem på från distans?
Jag har inte skrivit med dem, men jag har kikat, har jag gjort i Discord med Dricks och haft lite koll.
Mm. Kul.
Det är bra.
Var det någonting du var sugen på själv att åka upp egentligen till?
Ja, alltså, det roligaste av allt är att jag är ju från Hofors egentligen.
Jaha!
I grund och botten. Mina första 3,5 år i livet bodde jag där.
Mm.
Och har massa släkt där uppe. Så jag åker ju upp lite titt som tätt.
Mm.
Så jag har spelat Hofors några gånger har jag gjort.
Mm.
Så det här har varit kul.
Gött. Ja.
Fränt ändå.
Hanna tog hem det. Ändå ganska dominant, eller?
Vilka jäkla runder.
Mm.
Superkul.
Ja, hon är, det är bara hatten av. Alltså. Hon går ju från klarhet till klarhet nu, tycker jag. Det är sjukt.
Mm, men det var ju det. Hon kände ju pressen från Elina.
Mm.
Och satte ner foten där i sista.
Ja, men det är kul att det är fler tjejer som är, alltså som levererar så mycket. För det känns som att Elina har varit lite solo på just hennes satsning liksom.
Mm.
Det senaste året.
Mm.
Och det är kul att det är fler som slåss om det.
Mm. Verkligen. Och så jag pratade med dig lite om det just nu, eller innan vi startade inspelningen. Och jag tycker ju att det är så extremt roligt att se att det kommer så mycket nya damer och spelar.
Mm.
Det är superhäftigt faktiskt. Det är...
Ja, vad hade de i Tjejkas? Eller där uppe i Hofors? Det var 39 tjejer och något.
Ja, precis. Det är helt galet. Riktigt häftigt. Och hatten av till Madeleine Körstig som har dratt igång det alltså.
Mm. Ja, det är sjukt kul. Jag är jätteimponerad. Det är ju någonting som jag vill eftersträva här nere också.
Mm. Ja, men du är ju lite igång på det också, va? Ändå det känns som. Du har gjort en del. Vad är det din tjejsatsning heter?
Ja, jag snodde ju vårt klubbnamn lite med Spindisken. Blev Tjejdisken.
Snyggt.
Mm.
Ja. Mm. Som vi genomförde i maj. Och jag tror att vi blev 9 tjejer till slut, men vi var nu uppe i 11-12 i alla fall som ville. Sen var det någon som inte kunde och någon som blev sjuk.
Mm.
Men från att ha, när jag började spela här nere så var vi 2 tjejer som spelade.
Mm.
Till att faktiskt ha 9 stycken på tävling, det var sjukt imponerande. Och jätteroligt.
Det är ett par 100% ökningen då.
Ja, det är det.
Mm.
Jag tror att man kommer se, alltså just Skåne ligger ju väldigt, väldigt bra till geografiskt om man ser, alltså till att kunna starta säsongen. För ni har ju ändå, alltså ni ligger ju typ en månad för oss om man ser i väder, kan jag säga.
Mm.
Ja, och vi har ju aldrig någon snö.
Nej.
Så att det är ju bara det här regniga slasket och alltså blött och lera som behöver torka lite. Så får man få lite värme på våren så är ju banorna fina.
Du vet, regn och snöslask, det är ingenting som räds en göteborgare kan säga, för det är ju nog 9 av 10 eller 9 av 12 månader som är liksom totalt grått mörker.
Ja.
Så det är kast. Det är, vi har sällan haft snö i Göteborg heller faktiskt. Det är väldigt mycket liksom bara blöt snö och kass. Men det var häftigt just när man pluggade ner i Skåne och bodde i Göteborg. Och, för jag vet några gånger när jag åkte ner på våren, och då var det liksom, ja men allting var fortfarande, knopparna var inte på väg att sluta eller någonting. Så kom man ner över Hallandsåsen och så började jag liksom rulla ner mot Malmö. Och där var det bara, här är kastanjerna i blom liksom. Och så, va? Så det, ja. Var, det är rätt coolt, det är rätt stor skillnad alltså på klimatet.
Ja.
Det är ju det, och vi skickar en tanke till alla våra norrländska lyssnare som sitter där och lyssnar. Ja, vi får komma igång i maj, juni.
Ja, det är sjukt ändå.
Jag har ju sett folk som är ute och spelar tävlingar i en halv meter snö.
Ja.
Bara för att de verkligen vill.
Du har aldrig haft det här problemet att du måste ha presentsnöre på diskarna liksom, ner hos dig?
Nej, då, verkligen inte.
Nej. Anders. Ha, gött. Hur gick det för dina kasta plastkompisar nu då, Anders?
Jo, Luke Samson var ju och körde Clash of the Canyons där. Men han hade en av sina sämre tävlingar, så han var inte jätteglad.
Nej.
Men lite annan info om hans satsning. Liksom. Det, nu efter den så åkte han hem. Och det var första gången han var hemma sen han drog igång sin tour. Och när började den? När började de tävla egentligen? Det var ju typ i februari eller?
Och Waco då någonstans, va?
Ja. Och jag vet att han är en av de absolut flitigaste på touren.
Mm.
Han har ställt upp i nästan alla som fanns. Så det är... Ja, det säger väl lite också.
Mm.
Att han är en dedikerad kille.
Hur gick det på hemmaplan för den där kastaplastare då?
Bra fråga. Hur är du?
Kom inte Christer typ tre eller? Fyra?
Jo, jag höll ju lite på honom. Han var ju där någonstans. Mm.
Dåligt Anders, den skulle du ha haft koll på. Vi kommer Christer skälla på det på Instagram.
Nej, men jag ser ju det här. Jag ser ju här att tyvärr så är det ju ingen uppe på pallarna här.
Nej.
Vi pratade ju om det att vi hade ju ett hopp här om Sam på juniorsidan från Skåne.
Jajamensan.
Skåne Sam. Men det går fler tåg, vet du.
Mm.
Har vi förtröstan.
Så är det.
Yes.
Gött. Då har vi malt igenom lite tävlingar. Det är inte våran grej direkt att sitta och mala statistik och tävlingsgrejer egentligen. Men nu var det en stor tävlingshelg. Så då tänker vi, får vi give credits where credits due, så att säga.
Ja, och det är kul att namedroppa lite svenska för en gångs skull.
Jajamän. Men vi har ju faktiskt lite frågor till dig, Michel. Och ska jag börja, Anders, så kan du fortsätta sen efter.
Do it.
Du är ju medlem av Prodigy Street Team. För oss som inte insatt är det, vad innebär det att vara en del av Street Teamet?
Det innebär ju först och främst en stor gemenskap. Vi är ju ganska många nu. Och vi har ju en gemensam Discord-kanal där vi pratar om allt, diskar, tävlingar.
Mm.
Om det är någon som har några tips, vi byter diskar med varandra. Om man ska åka iväg och spela någon annan bana så kan det bli ett litet eget community där man liksom samlar vänner och kan kasta med varandra. Och jag har fått några riktigt fina vänner därigenom. Sen innebär det ju att man har lite förmåner hos Prodigy.
Mm.
Vi har också Robin Willman som kapten. Så vi kan vända oss till honom om frågor och lite stöttning och sådär. Och sen är ju tanken att sprida Prodigy bland Discord-Sverige. Mm.
Och jag måste säga att jag tycker att ni lyckas med väldigt, väldigt bra. För Prodigy tyckte jag innan var ganska vilande, framförallt i Sverige liksom. Nu tycker jag att man hör om det och ser det, och det är mycket korgar ute på banor, och det har blivit liksom en contender på ett helt annat sätt mot vad det var innan, tycker jag.
Absolut, det är superkul, och vi har fått Robin Willman har ju fått liksom ganska mycket beröm från Prodigy om oss, och att vi sprids mycket och vi syns på sociala medier och vi syns på banan, och som sagt, är man med i klubbar och är igång där så får vi även in våra korgar och sådär. Som jag för övrigt tycker är skitbra.
Mm.
Prodigy T2-korgarna är ju riktigt bra och sköna att putta på. De fångar ju allt.
Mm.
Jag har faktiskt inte haft möjligheten att testa att kasta på en Prodigy-korg än så länge. Så att...
Aj då! Mm. Vi bytte ju... Om det var. Det måste ha varit förra året som vi bytte till dem.
Mm.
Sjukt nöjda. De har ju det här inre nätet som gör att man inte får spitta som man träffar rätt på stolpen.
Mm.
Till exempel. Inte speciellt ofta i alla fall.
Nej. Det är intressant det där. Och det är faktiskt en grej som jag har funderat lite på. Hur man kan standardisera. För det vet jag att det snacket går ju lite i USA nu också. Just att de kommer på de flesta olika tävlingar och så är det olika korgar på alla banor. Och jag tror lite, jag vet inte vad din tanke är på det, men jag tror för att växa sporten ännu mer eller liksom göra mer seriös, att då behöver vi nog ha någon form av standardutrustning. Alltså spelar du en sån här tävling, då är det, ska tinas ut så här, det ska vara de här korgarna och så vidare. Så att det är samma hela tiden.
Mm.
Ja, det håller jag med om. Framförallt så tisen är ju annorlunda överallt. Ibland är det gräs, ibland är det stenar, stenplattor, ibland är det grus liksom. Och det gör ju jättemycket. Och korgarna är ju, vissa är ju smalare, vissa är bredare. Och jag vet ju vi Sankt Hans i Lund, som också är en del av Spindisk. Nu kommer jag inte ihåg vad de har för korgar. Om det är disk catcher. Mm. Kanske. De har ju inget nät, utan de har ju bara två rader kedjor. Och den korgen är ju bredare, upplever jag.
Är inte det Latituds korgar de har? Nu, de är väl gula, va? Är de inte det?
Ja, det är de.
För jag vet att Latituds korgar är större än vad till exempel diskcatchen är. Vilket också är rätt intressant. För jag vet att det tog de upp på... Jag lyssnade lite på 16s podd. Då pratade Germ om det. Alltså i baseball, eller basket, så är korgen, alltså rimmen på baskethopen är liksom en size. Och fieldpostsarna i liksom amerikansk fotboll är standardiserat liksom. Så jag vet inte.
Ja, jag sitter och kollar bilder.
Mm-hmm.
De är ju gula, det vet jag. Men jag,
jag vet att jag såg på Simon la ut någon film idag. Och då sa han, åh, this catchers.
Mm-hmm.
Så, när han klappade om dem. Han var så glad att det var det igen när han var ute och kastade.
Mm.
Det var en liten indirekt känga.
Ja.
Du har helt rätt. Det är Latitude Pro Basket.
Mm, för jag fick
men jag upplever att de är bredare.
Ja, det är de faktiskt. Jag för mig nämligen för att jag vet att Larsa har väl haft lite med den banan att göra. Jag tror att det var väl han som anlade den. Mm. En gång i tiden. Så jag vet inte om det har gått via dem eller vad det är. Men ja, det är olika där. Och jag tror att, alltså, frågar du, tar vi 10 spelare och så frågar du vilken är din favoritkorg. Du kommer få 10 olika svar. 100%.
Ja, det är ju så. Mm.
Och jag vet att jag pratade lite med Mike på Falköping idag. Just vissa korgar favoriserar ju vissa typer av puttstilar också. Så har du en spinputt till exempel och du kanske går lite mer till vänster om stolpen som högerhänt, då har du lättare för spitouts kanske än vad du har annars. Så jag tror att det där är... Men jag tycker det ser väldigt intressant ut. Det som du pratade om med Prodigies, det här nätet som sitter inne. Det var kul att testa det liksom, och se vad man känner för det.
Du ska ju komma ner till Bulltofta.
Ja, jag säger det. Ja, det blir typ när som sen, känner jag.
Du är välkommen. Det är bara att hojta till.
Du, vi var inne på det. Men du kan ju få se om du kan ta det lite vidare ändå. Men vad gör Spindisk för satsning för damer och nybörjare?
Ja, de har ju, vi har ju veckotävlingar. Som tidigare bara har varit amatör och MPO. Och numera detta året så är det så fruktansvärt mycket spelare som vill spela. Så den är faktiskt uppdelad på 2 olika banor. Och då spelar MPO på en bana och Recreational och FPO på en bana. Och vi har ju 4 banor som vi spelar på. 2 stycken långa 18 hål, Bulltofta och Sankt Hans. Och sen så har vi Vipan i Lund som är 9 hålare. Och Sibbarp ute vid havet här i Malmö. Ja. Som också är 9 hålare. Så vi skiftar åt. Och det är jättekul att vi egentligen har fått en FPO-division där. Så numera är vi väl fortfarande lite sparsamt med tjejer. Jag vet ju att de finns. Men vi är väl typ 4-5 stycken som i alla fall regelbundet är med. Sen så har Kristina Frisell, som är en ganska erfaren damspelare hos oss, har spelat mycket tävlingar tidigare. Hon i lite samarbete med mig drog igång tjejträningar på torsdagar som vi också har, vilket är väldigt uppskattat. Förhoppningsvis blir det mer, det är ju lite svårt med just att få folk att komma dit på sommaren.
Mm.
Många har ju mycket andra planer. Mm. Och sådär. Men jag hoppas på bättre uppslutning under hösten. Men ja.
Det är grymt.
Mm. Det är gött att höra att det görs så pass mycket ändå. Anders, vi super in, tar åt oss massa grejer här nu.
Du skriver för fullt här.
Vi, som sagt, vi hoppas ju på att kunna få igång den här nedransbanan någon gång och kunna få en klubb så att vi kan också börja våran lilla resa. Så att det, och då är det faktiskt, för det är en sån sak som jag känner ganska mycket för. Just att få breddat liksom på alla plan. Mm. Och då är det ganska intressant. Men hur går snacket i klubben nu då? Nu när ni kom med på lag-SM. Det var ju en ganska stor grej, känns som.
Ja, det var, de trodde ju verkligen inte att de skulle gå vidare. Så de var ju jätteglada och att de spelade så bra.
Mm.
Så det var ju superkul. Det ska bli kul att se om de kan prestera lite bättre än vad de gjorde förra året.
Ja, men det tror jag. Ni har en stark trupp och mycket starka spelare i klubben.
Absolut. Det har vi. Och då var inte ändå en av våra starkaste spelare var inte med på kvalet.
Vem?
Johan Larsson.
Mm. Precis.
Men det är okej att han är med i slutspelet sen då?
Jag vet faktiskt inte hur de gör.
Hur funkar det? Måste man vara med och kvala för att få vara med och spela på?
Jag har faktiskt ingen aning.
Du kan väl anmäla en del reserver, tror jag. Har du alltid tillgång till att kunna göra. Så jag vet inte om de hade några reserv med sig upp nu när de spelade kvalet.
Mm.
Hur många var de som åkte upp? Var de 4 eller 5? Vet du det?
Jag kommer inte ihåg.
Nej.
Det var för länge sedan. Jag
tror inte att det är satt heller.
Småbarnsminnet är kort.
Ja. Nej, men jag, som sagt, jag tror inte att det är satt egentligen. Utan du skriver nog lista på de spelarna du vill ha med sen innan tävlingen drar igång. Liksom.
Mm.
Så att jag vet att det går lite snack om att kanske ändra det sen. För att det har ju varit en liten sån het potatis att de flesta klubbar plockar upp sina bäst ratade spelare och så lägger de i potten.
Mm.
Och så får de en plats. Mm. Och sen så är inte de med och spelar. Precis. Utan det är de andra som spelar. Så att jag kan lägga lite mina tankar kring det. Och jag tänkte vi ska gå igenom det här en annan gång sen fram, Anders. Men jag är rätt sugen på att slopa rating-systemet helt på lag-SM. Och även, jag tycker så här att någonstans de 4 som går till semi, de lagen, de är direkt kvalade till nästa år. Sen får alla klubbar i hela Sverige kvala in för att komma med.
Ja, nu var det väl topp 13 som
är direkt
kvalificerade, så finns det 3 platser att kvala.
Visst är det katastrof?
Det är helt sjukt.
Mm.
Jag kommer inte ihåg hur många klubbar det var som ville kvala in, men de var ju över 20, va?
Ja, det var nog, va?
Typ 25 stycken.
Jag tycker att det är...
Som kvalar om 3 platser, det är
pinsamt, om du frågar mig.
Ja, jag håller med.
Men det här det är mitt take på det. Jag, som sagt, vi kan gå igenom det lite senare, men jag tycker att det är en sån tråkig grej. För att det, nu när man ser den här extrema explosionen av klubbar och discgolfare som spelar, att ha 3 kvalplatser kvar, du tar bort väldigt många av de spelarna som faktiskt skulle kunna prestera på den här typen av evenemang också, som det är. För det är matchspel.
Absolut.
Ja, nej, usch.
Nej, det är nya tider nu. Slopa det där nu.
Jag ska inte ranta för mycket, men...
Nej. Annars så kommer motorsågen fram, vet du.
Precis. Mm. Passa er.
Du, har ni något damlag då? Eller kanske ambitionen om att ha ett då?
Vi har faktiskt ett damlag och är anmälda.
Gött.
Mm.
Jag var dock lite osäker på om jag skulle spela, i och med att skulle tävlingen bli av i maj, då var dottern så här, strax över 6 månader. Ska vi ta den resan med henne och sådär? Mm. Så jag sa till dem att får ni ett avhopp så kan ni ju alltid fråga, så kan vi kanske lösa det, men räkna inte med mig, för jag vet inte hur livet ser ut då.
Nej.
Det är lite svårt att säga så här, 4 månader i förväg med första barnet liksom.
Mm.
Men de har fått ett avhopp nu och jag har väl sagt att jag ska spela.
Mm.
Så det är kul.
Så ja.
Det ska bli riktigt roligt, och vi har faktiskt ett lag med grymma tjejer. Så det ska bli jättekul.
Verkligen, vi håller alla tummar och tår, känner jag. Mitt hjärta brinner lite för spindisk här nu också, kan jag säga. Den ligger fortfarande och pyr. Men superkul. Kul att höra. Jag tänkte dra lite. Vad tycker du att vi behöver göra för att utvecklas nu på hemmaplan, om man säger liksom rätt generellt någonting, du, om du kan komma på bara saker som du typ tycker att det här är inte bra, vad kan vi göra för att göra det absolut bättre?
Någonting jag har lärt mig nu under dessa månaderna som har varit, för vi skapade en Spindisk FK damer Facebook-sida. Och där har jag fått bolla lite från klubbens sida och från Johan Geirs sida med hans tävlingar på vad damerna faktiskt vill. Mm. Och någonting jag har lärt mig är att damer vill spela med damer, och är det möjligt så vill vi, i alla fall i Spindisk, det var ganska enhälligt svar att vi hellre spelade från en kortare tid.
Mm.
För vi har ju förlängt flertal hål på Bulltofta och har gjort kortare tids på Sankt Hans, som inte är röd utan som är liksom en bra mellantid. Och att det faktiskt är att låta oss spela därifrån.
Mm.
Och att låta oss spela tillsammans.
Mm.
Att inte liksom blanda in om det är möjligt och om det finns rätt antal liksom.
Jag tycker att det är rätt rimligt ändå, eller?
Ja, det kan jag också. Jag tror att... Jag kommer inte ihåg vad det var för tävling. Oh. Ja, men som var nu. Och då var det ju att typ... Tjejerna fick inte spela med varandra första rundan. Mm. I Sverige. Vilket jag tyckte var jättekonstigt. Liksom att Elina och... Om det var Matilda och någon mer som spelade. De var typ fyra tjejer. Men första rundan så gick de med herrarna.
Det var nog inte nu, va? Uppe i Falun, var det inte så?
Jo, precis. Det var det. Och det kan jag tycka är märkligt.
Mm. Ja, alltså är det en grupp på fyra och det är fyra grupper, varför inte?
Ja.
Eller?
Ja.
Ja. Mm. Jag håller med dig.
Så ja, låt damerna spela med damer.
Mm. Mm.
För det är ju de vi tävlar mot. Och det är ju... Även om det är kul att se killar kasta 120 meter så gör man inte det själv.
Nej.
Och man kan inte jämföra sig med de kasten, men man lär sig så otroligt mycket av att spela med varandra. Och man ser hur tjejer kastar.
Mm. Mm. Alltså jag kan inte, jag håller bara med. Jag tycker att det är en ganska enkel ekvation egentligen. Eller så. Lika enkel som att det ska vara att man ska kunna tävla i MP40 om man vill det. Kontra andra grejer.
Ja.
För att det är så. Alltså, vi har alla olika förutsättningar för hur vi kan utvecklas och hur vi vill utvecklas. Så det är en sån sak som jag tog fasta på. Jag kommer inte ihåg vilken tävling det var, i Järva i alla fall. Då istället för att följa ledarkortet på MPO så gick jag med FPO. Och tittade på hur Valerie och de attackerade banan. För jag tänkte så här att det här är ju de linjerna jag kommer kasta. Jag kastar inte Ricky Rice Hockey 150 meter med en T-bird. Jag gör inte det liksom. Så att, nej. Man kan ta fasta på olika saker.
Ja.
Absolut.
Lyssnar du på Cheruts avsnitt idag?
Jag har tyvärr inte hunnit.
Nej. Då ska inte jag spoila för mycket. Men jag kan spoila en grej faktiskt som togs upp som jag tyckte var väldigt intressant. Och det var det här med coverage, post-coverage på tävlingar. Just att det alltid filmas MPO-korten. Och där Lina hade en take på varför inte filma ett feature card. Sen filmar du FPO och så kanske du kan filma lead card på MPO det sista liksom. Så att du delar på det lite. Det är också en sån sak. Ja. Det är inte heller jättekonstigt. Alltså jag vet inte hur deras produktion ser ut, men det kan man ju också tycka att det kanske kan vara önskvärt.
Ja, absolut. Jag ser gärna mer coverage på dem. Jag tycker det är jättekul att kolla på.
Mm.
Jag håller med dig.
Men så är det ju.
Magiskt hade varit att ha en hel produktion bara dem. Men jag tror att det är lite små just nu i Sverige. Jag tror det är lite för få som är ute och gör det. Men kan jag hetsa Henke och kompani till att skaffa lite fler folk och lite mer kameror så kan det nog inte alls vara omöjligt, tror jag.
Mm. Ja, nej, det hade varit sjukt kul.
Mm.
Om man bortser då från det här med att anpassa dem till anpassa banorna till FPO, är det något mer du tycker vi behöver tänka på i våran bandesign? i Sverige?
Just barndesignsmässigt så... Nej, alltså att det finns... Det ska ju inte vara en tee som är en nybörjare 50 meter, men att man kanske tar bort 10-20 meter.
Mm.
Behöver inte vara på alla hål och alla banor, men vissa hål är ju svårare än andra. Och ibland underlättar det.
Mm.
Och att det kanske är roligare att spela då. För vanliga Svenssons och amatörklassen och damer. Sen absolut, om när det gäller riktiga dameliten och de tävlingarna, så ska man ju spela på alltså riktigt bra banor och utmanande banor. Men ju annars, nej, bara bra banor där det är kul att spela.
Mm.
Som de behöver inte vara för svåra.
Nej. Hann du spela någonting på Ale innan de la ner?
Absolut.
Mm.
Och det är ju superkul. Men Ale, vi brukar gå Ale blå, Ale gul, Ale vit.
Mm.
Och Ale vit är ju superfin och superkul. Men i alla fall för mig som kastar 80 meter när jag kastar långt och bra, blir ju, jag får ju ta 3 maxkast på liksom hål 9, gamla hål 9 där. Mm. Och jag blir helt slut. Alltså man får ju ta i, jag får ju ta i 100% på alla kast för att komma fram.
Mm.
Mm.
Och det är ju fysiskt krävande.
Mm.
Kan säga att det, jag var helt slut när jag gick den också. Och då kastade jag 100, ja, men ibland kan jag få på en riktigt bra träff på fotbollsplan, så kastade jag 140 någonting. Men så att jag golfdriver ungefär 120. Alltså det är en extremt krävande bana. Lite det jag vill komma till med den är, om jag har fått önska någonting, mer den typen av banor som är mer genomtänkta. Där du har liksom sweet spots, mycket mer. Längre hål, svåra hål. Det behöver liksom inte vara en teknisk hål, så att du får liksom placera disken istället för att bara de här gamla klassiska 125 meter på 3.
Mm. Jag har ju själv inte varit uppe i Hässleholm, men den säger ju min sambo och alla som spelar liksom att den är ju jättefin.
Mm.
Dock har ju de problem med underhåll, för kommunen hjälper inte till att klippa, så det är ju jättehögt gräs när det inte är liksom inför tävling.
Mm.
Men att den är en sån att de har ett hål som ser ut som en 8 i princip, och att du måste liksom landa inom de 30 metrarna för att kunna ha nästa runt, antingen forehand eller backhand eller höger eller vänster.
Mm.
Och just att det blir tekniskt istället för skitlångt.
Mm.
Mm.
Ja, jag är med. Jag hade faktiskt möjligheten att spela den. Det var, jag kommer inte ihåg, det är rätt många år sedan nu. Men jätterolig bana också. Just precis som du säger, de här, för mig som spelade så mycket förr, så hade vi inte den typen av banor, utan det var mer det här 125 meter på 3. Eller var det ett par 4, så var det kanske 200 meter. Men det var liksom inte supertekniska kast egentligen, utan det var mer bara mosa på. Jag fick ju lära mig att spela discgolf på ett helt annat sätt nu när man börjar kasta igen. Att okej, okay, ja, men här får jag diska ner och kanske kasta midrange istället för att lägga disken på fairway, fast när jag kanske når fram egentligen. Men jag riskerar så extremt mycket på att gå för det. Då tycker jag att det är roligt, för då har man gjort någonting extremt bra med banan. När det liksom, när det gynnar ett bra golfspel. Det är nog det jag vill ha sagt.
Mm.
Ja. Och lite det har vi pratat om, att prata om tjejträningarna.
Mm.
Att lära sig att spela golf.
Mm.
Och inte bara kasta mot korgen. Även om det är träd i vägen, så är det ju många som kastar mot korgen.
Mm.
Trots att man kanske borde landa lite till vänster eller sådär.
Mm.
Mm.
Och det är ju kul att spela golf.
Det är det
ju. Istället för att bara skicka på rakt fram.
Ja, men det är jätteroligt. Och börjar man tänka de banorna, så tycker jag att man uppskattar spelet på ett helt annat sätt. För nu sist jag var och spelade i Falköping, då började jag tänka, jag hade träffat Mike precis innan och tyckte liksom att, ja, men hål nummer 4 från Pro T är liksom, det är jättesvårt. Jag har supersvårt för att träffa sweet spot från driven på det. Och så frågade han, vad kastar du för disk? Ja, men jag tar en Firebird. Och så kastar jag den hårt, för det är ju en ganska skarp vänsterkurva. Ja, det är fel disk. Vadå fel disk? Så? Jag ska ju vänster. Ja, men du ska inte ta en sån disk. Utan han sa så här, typ en midrange som är lite mer flippig. Så en vanlig rock och så lägga upp den och så låta den liksom jobba sig fram till sweet spot. Och när man börjar tänka på det och så testade jag och ställde mig och kastade 4 diskar. Och sen helt plötsligt så träffade jag sweet spot och så bara, det här hålet är ju magiskt. Men ja, det blev så mycket roligare för när man och så går man tillbaka och tittar. Man ställer sig från sweet spot och tittar, okej, okay, jag måste träffa den luckan. Jag måste göra det här kastet. Det är, när man börjar tänka så, så är det mycket roligare att spela golf faktiskt.
Mm.
Absolut. Och det är väl lite det som gör också, men för generella damer som kastar mellan 50 och 80 meter.
Mm.
Då blir det kanske inte så kul till slut att bara skicka på.
Nej.
Mm.
Och just att istället då ha lite kortare tid och möjligheten att spela tekniskt och faktiskt komma till korgen och inte bara skicka på hela tiden.
Mm.
Gör att det blir roligare.
Mm. Ja, jag är helt med dig.
Det tycker jag Henke Johansson sa bra i sitt avsnitt. Det här med att kasta hålet, eller inte kasta hålet, kasta kastet.
Mm.
Utan, för att det har du med dig på så många banor istället. Att, ja, det här är ett sånt kast.
Mm.
Inte bara att man fokuserar på att det trädet ska alltid kasta mot.
Mm.
Eller hur man nu gör då. Utan man
så
ser
det trädet blåst ner, visualisera. Kasta helt plötsligt.
Nej, men det var en bra grej att ta med sig.
Ja, det är häftigt det där, just och liksom tänka golf istället för hemmabana och bli hemmablind liksom.
Mm.
Den disken, det hålet på det trädet, så parkerat.
Ja, och så kommer man till nästa bana som är exakt likadant och så vet man inte vad man gör.
Nej, exakt. Och så är det exakt samma kast. Det är det som är så sjukt.
Ja, precis. Exakt.
Det är häftigt.
Ja, och det är mycket det man får jobba med när man introducerar folk i sporten.
Mm.
Att, ja men, så står man inte alltid, man står på uppvärmningsplan och bara kastar rätt fram. Men så här kastar vi aldrig nästan, utan du får ju visualisera här att det är en tunnel här som vi kastar igenom, eller att det går en kurva genom skogen så här. Och det är därför du ska kasta så här också, att man då får visa de olika kasttyperna. Men och det fattar man först när man är på en riktig bana.
Mm. Och någonting som är jättesvårt, vi hade en tjejträning. Det här med att inte kanske approachkasten inte sikta på korgen alltid.
Mm.
Det är inte alltid möjligt.
Precis.
Utan att man kanske ska sikta på att lägga sig 5 meter vänster eller höger eller kort eller långt.
Mm.
Beroende på hur hålet ser ut. Vi har ju ett hål 3 på Bulltofta där det är en ravin 3 eller 4 meter höger om korgen.
Mm.
Då kan du inte sikta på korgen på samma sätt.
Nej.
Just utan det, precis. Lära... Nu vet jag exakt det. Den högerbågen upp på platån igen, va?
Precis.
Mot ettans tid.
Mm. Och det är många som alltid siktar liksom på korgen. Och liksom att det är skitsvårt att sikta på någon annanstans än korgen när korgen står där framför en. Men att faktiskt lära sig att göra det.
Precis, och spela på procenten.
Mm.
Eller hur?
Och det är ju, hade faktiskt Scott Stokely som vi pratade om också. Han hade en bra film om det. Hur du liksom kapar kast på enklaste sätt. Just att stirra inte på korgen utan ta den vägen fram med högst procent att lyckas.
Ja, men,
ja, intressant
snack. Ja, men det är jättehäftigt. Och så just det, alltså lära sig sina diskar och veta vad de gör. Alltså precis som du säger vid ett approachkast. Alltså ta sikte på, om jag tittar på en lucka. Säg om jag har en disk som är ganska, vad har ni för, vad heter den? A2.
A2.
Ja. Säg att du har en, att du tittar upp till höger om korgen en bit. Och så du har en träffpunkt på himlen, där behöver jag träffa. För träffar jag den där med den här farten så kommer den dyka och så kommer den lägga sig typ vid korg. Och så siktar du då kanske typ 8 meter eller 10 meter till höger. För du vet att den kommer få den fejden och lägga sig där. Ha med sig det och göra det på träning. Du vinner så extremt mycket, för nästa gång så har du en buske som står där. Och så vet du att okej, korgen står där, där är busken. Om jag lägger den 3 meter till höger om busken, 4 meter ovanför busken, så kommer den liksom fejda ner. Det, sånt är extremt liksom viktigt att ta med sig.
Om det är det bästa kastet rent procentuellt.
Jo, ja, men oftast...
Hade det istället varit då att istället för att riskera det kastet för att hamna 3 meter från korg, så har du en säker väg fram och du hamnar 7 meter från korg.
Det ligger alltid skit. Nej, jag skämtar. Jo, men det är klart att det är. Ja, men så är det ju.
Ja, det var det Scott sa. Stokely där.
Nej, jag är med dig. Alltså det, jag förutsatt att det var det bästa kastet. Helt enkelt.
David tjatar ju alltid på mig. För jag har ju en tendens att vilja lägga mig under korgen.
Mm.
Och så säger han, när man ligger i skiten, så säger han, men lägg dig bästa platsen 5 meter från korgen.
Mm.
Precis.
Ja. Och för 5-metersputtar gör man ju oftast ganska enkelt ändå. Liksom. Det är ändå sån
skön.
Och den cirkeln runt korgen är ju lite större än att landa under korgen.
Oh ja. Bullseye är ju ganska tajt.
Ja, den är ju det.
Så träffar man pinnar och så rullar man 40 meter istället. Jag har aldrig hänt. Bulltofta hål 3, som du sa.
Ja.
Träffa pinnen och så rulla tillbaka rätt ner i gravinen bara istället.
Ja. Och så rullar man i OB på det. Över vägen.
Magiskt. Gött. Du, hur ser din träning ut när du ska förbereda dig för säsongen?
Ja, du. Vi har ju fått dit lite stenar i marken runt våra träningskorgar. Där vi har, jag vet inte om ni har känner till 1025. Systemet?
Nej.
Då ska man kasta 2 puttar åt gången från 10, 15, 20, 25 och 30 feet.
Mm.
Och så gör man det. Åh, gud. Det var länge sedan jag gjorde det. Men man gör det några gånger. Och så får man det olika poäng beroende på vilka man sätter. Och om man sätter första putten och sista putten. Och man sätter alla puttar och så får man statistik på det sättet.
Och
det är ganska kul istället för att stå och nöta kanske bara 20 feet puttar. Liksom.
Mm.
Så får man variera lite. Och så har vi även det systemet från cirkel 2 då.
Mm.
Så där har jag tränat en del. Tycker det systemet funkar bra. Och det är kul att se liksom poängsumman som man får, att den faktiskt ökar under våren när man kör träning på det. Sen tycker jag om att spela hål istället för att stå och fieldworka.
Mm.
Men att då liksom ta flera diskar och lägga dem i olika vinkel och liksom ta mig fram på olika sätt på alla hålen. Och lära känna mina diskar.
Ja, det är ju lite fusk då, såklart, eftersom du bor så otroligt nära. Då hade jag också gått och spelat hål och just övat på hålen istället. För många så lever i verkligheten att det närmsta man har att träna för att kunna få in träningarna så är det att gå fältträna liksom.
Mm. Nej, vi har ju jättebra, man kan ju gå 1-5 och 6-18. Så blir det 10 hål, tror jag. Och det går ju snabbt. Och är kul. Och man kan ta bara putters med sig om man vill. Eller?
Jag är ganska lik dig på det. Jag tycker också jag har svårt för fieldwork. Jag tycker att jag går hellre runder eller spelar hål. Liksom. Mm. Den mån jag kan. Mm, men ja, nej. Man är olika. Anders, du har ju alldeles för långt till banorna. Det har jag med mig och försöker att smyga in det istället.
Jag gillar fieldworking just för att kunna bygga en bag någorlunda och förstå de olika diskarnas roll. Så att säga. Det gillar jag det med. Och sen så är det ju just att applicera det på banan sen då, som är nästa nöt.
Jag gick ju tillbaka till min gamla 90-talsbag, tänkte såhär, nej, det gjorde jag inte, men jag har gått tillbaka till det jag känner som jag har spelat med alldeles för länge nu. Jag hade ju en liten testperiod av kasta plast där, så nu vet jag, om jag skulle kasta plast så har jag ju ganska örnkoll på vad jag skulle kasta nu, men det blir lite slentrian nu till Anders förtret att jag faller tillbaka till gamla diskar, men det är så det är.
Det vänder snart igen. Nej då. Du gör som du vill, har du alltid gjort. Du, vad har du för mål med din diskgolf, Michelle?
Just nu är det väl att bli säker på mitt spel. Och att få till dem, i alla fall scoresen som jag vill. Sen har jag ju tyvärr missat alla PDGA-tävlingar, så jag har ingen PDGA-rating. Och det är ju mitt mål, att i alla fall man får en decent rating. Nu har jag en ganska taskig sommar med att mitt schema inte riktigt stämmer överens med tävlingsschemat. Jag hade jättegärna spelat Johan Gerichs tävling på Bulltofta på lördag. Men jag jobbar. I och med att restriktionerna kom ut efter att mitt schema var satt så har jag inte den turen att kunna tävla som jag vill denna sommaren. Men jag hoppas att hösten och vintertävlingarna, att jag kan komma igång på dem istället.
Mm. För ni har väl, er vintertour är väl PDGA rating baserad, va? Vad för mig? Skånska vintertouren.
Ja, jag har också för mig det. Ja. Och sen är ju Gerich har ju sin sommartour på alla banor. Och den är ju också PDGA sanktionerad.
Det är ändå lite roligt. Men
sen är ju mitt mål också, jag vill ju få igång tjejerna ordentligt här nere. Och tänker i alla fall ha en till tjejdisk under sen sommaren, men det får väl bli i september. Tanken var att ha den innan lag-SM med damer, men den får tyvärr bli efter. Och sen så är väl målet att göra det till en liten tjejtour nästa år. Till nästa sommar. För den var väldigt uppskattad och jag... Ja, det var riktigt roligt. Och se så många tjejer på plats samtidigt.
Verkligen. Som sagt, jag tror att det kan bara bli bra utav det. Definitivt. Just med tanke på hur mycket det växer också. Och hur många... Det känns också som det är många uppifrån västkusten som inte har superlångt ner heller. Eller så. Boråsarna är ju superstarka i de satsningar också. Vi har faktiskt gjort så att vi snodde lite till Åke Wallbäcks frågor som han ställde till Hanna. För jag tyckte att de var sjukt bra. Eller då. Så att, vi tackar Åke för dem. Men hur skulle du säga ser en perfekt discgolfdag ut för dig?
Ja, fint väder. Och sen sa ju Hanna bra sömn. Och det är ju någonting som jag uppskattar ännu mer än livstiden. Men bra sömn, fint väder. Gärna inte alldeles för dövarmt. Men liksom solen i luften. Shortsväder i alla fall. Och sen två härliga runder med bra vänner. Jag kan fortfarande drömma mig tillbaka till när jag och David och Johan Larsson här nere och hans tjej mötte oss uppe i Ale. Och vi spelade först gul och sen vit. Och det var kanonväder och vi hade jättekul. Och det är ju någonting som man vill göra oftare. Liksom. Så härligt häng. Bra discgolf.
Ja, det är svårslaget.
Ja, det är ju det.
Ja, jag blir alldeles, alldeles lycklig, känner jag.
Ja.
Du, vi har ju pratat lite om det också tidigare. Men vi återkommer till detta. Vad är nycklarna till att få en större bredd inom damdiskgolfen? Och hur ser du att du kan bidra till det?
Ja, dels lite mer tävlingar för tjejer. Som tjejkastet nu i Hofors och de är ju på fler ställen, det drar ju tjejer, det gör ju det. Och finns det möjlighet så någon form av tjejträning, någon form av uppslutning för tjejer, det behöver inte vara någon strukturerad träning, men kanske att man på torsdagar har en tid där tjejer samlas och kanske gör en runda tillsammans. Det behöver inte vara en strukturerad träning med en tränare eller liknande. Men en samlingsplats för tjejer för att man ska kunna spela med varandra, se varandra och faktiskt inse att man inte behöver spela med sin sambo eller pojkvän eller sådär som alltid drar med en, utan att det finns andra tjejer att spela med. Sen tror jag det gör mycket att ha... Har man en stor grupp på Facebook för ens klubb, liksom, att man kanske har en för damer. Jag vet att Gävle har en. Vi är ganska goda vänner med Viktor Jonsson där uppe och hans tjej Sofie drar ju i Gävle tjejsidan till exempel. Och de är ju ganska många. Och vi med spindisken, jag vet att vi är 49 tjejer med i den gruppen nu.
Mm.
Och jag vet att det finns fler ute på banan. Jag har gått mängder med barnvagnspromenader denna våren runt banan. Och man ser ju tjejer i typ varannan boll som är ute och går.
Mm.
Så att tjejer finns det. Det gäller bara att hitta dem.
Mm.
Mm.
Att annonsera dem. Och sen så gör det ju jättemycket om man har någon som... Ja, men som Hanna pratade om i sitt avsnitt. Att man är ute och syns.
Mm.
Att man är ute och syns mycket. Och pratar och är inbjudande. Och... Ja.
Mm.
Det gör så himla mycket.
Det tror jag med. Jag kan bara flika in där. För Caroline Flyborg kom med en fråga också till oss. Eller så. Och hon, för det är lite det du är inne på. Vad tror du det krävs av klubbarna för att det ska kunna bli fler kvinnliga medlemmar? Eller på vilket sätt kan de åtminstone underlätta för en ökad rekrytering?
Mm.
Jag tycker det hör ju ihop med det du säger.
Mm. Precis.
Mm.
Absolut.
Ja, men att fånga upp dem. Alltså, vi har ju haft, nu ska jag shoutouta Emma Altin som är en sjukt grym tjej som vi har fått, som började tävla detta året. Hon började spela förra året. Och det är hennes pappa som har dragit med henne.
Mm.
Och hon... började tävla och krossade skiten ur oss ibland. Och det är superkul. Och henne har vi ju fångat upp för att hennes pappa är pratig och pratar med min sambo som är ute på banan hela tiden. Och liksom börjat prata med henne och så här, ja men följ med. Och sådär.
Mm.
Och att man verkligen fångar upp dem. För det finns damer ute på banan.
Mm.
Sen tror jag det är jättesvårt att få tjejer till sporten om man inte liksom verkligen får dem att följa med en själv. Eller att man tar med, alltså man kan göra någonting med kollegor, man kan göra någonting med familjen, med släkten liksom, med vänner.
Precis.
Men just att fånga upp dem när de är där.
Ursäkta att jag hoppar in lite där. Men om man säger som så här då, om det finns en klubb som inte har en enda damspelare i klubben, vad hade varit din rekommendation? För säga att det är liksom, alltså du vill få in mer damspelare i klubben, vad ska man försöker hitta på då liksom, för att inte skrämma bort, för det blir ju lätt den här grabbstämningen liksom.
Jag gjorde det. Jag började med spindisken när vi flyttade hit och då frågade jag ju Johan Gerich då om jag kunde få spela med David i samma boll, för att det är lite läskigt som ny tjej och framförallt att börja tävla och helt plötsligt bara spela med killar.
Mm.
Det är ju en utmaning. Och förhoppningsvis så kanske man kan få tag i några tjejer som... Ja, den vanligaste vägen är ju via ens pojkvän, sambo, man och så vidare. Som får en att börja spela. Eller man har hittat den själv. Men att man vågar prata och vågar lyfta tror jag är viktigt.
Mm.
Att inte... För det var en diskussion om att... man som tjej kanske inte blir tillräckligt respekterad på banan. Det tycker jag är tråkigt att det har hänt i sådana fall. Att, att liksom någon pratar medan jag kastar. Medan när killarna kastar så är det ingen som pratar.
Mm.
Och bara en sån grej. Att verkligen försöka låta tjejer vara lika professionella på banan. Är också otroligt viktigt. För det gör ju att man blir mer inbjudande.
Mm. Definitivt. Att det ens har kommit upp är ju för mig helt otänkbart. Alltså jag förstår inte. Och till folk som liksom förkastar. Nej men det kan aldrig ha hänt. Det är klart att det har hänt. Alltså lyfts det upp som ett problem. Så är det ju så att det är ett problem. Uppenbarligen. Mm. Så att,
Ja och jag tycker det är jättetråkigt. Mm. Det är absolut ingenting jag har upplevt här nere. Men sjukt tråkigt att det är... har hänt. Och att för hon skrev ut att hon verkligen kände att det var liksom riktat mot henne som tjej och inte bara att det var någon som pratade lite random.
Nej.
Mm.
Och det är ju helt fruktansvärt. Det ska ju inte ske.
Nej.
Skäms kunde rätt i ansikt på den personen som gjort det kan jag säga.
Skäms.
Absolut. Jo. Och viktigt då, tycker jag. För att man som tjej kanske inte vågar säga till. Eller att det är jobbigt att säga till för 20:e gången. Liksom.
Mm.
Att man som andra killar kanske kan vara lite uppmärksamma på att man behandlar alla lika.
Mm.
Mm.
Ja, det är lätt att vara baksäteschaufför och liksom, sitta och känna.
Precis.
Men, ja, nej. Usch. Usch och fy. Sånt.
Åkes sista fråga.
Ja.
Hur hanterar du den mentala delen av discgolf? Finns det något sätt du har hittat att kanalisera frustration över ett mindre bra kastputt till exempel?
Choklad.
Choklad. Ja, jag tänkte säga allt. Det funkar ju.
Ja,
en ruta direkt bara. Sen är man med igen.
Ja, alltså jag har ju alldeles för höga krav på mig själv. Jag brukar i alla fall här på Bulltofta så har vi ju håll 9, 10, 11 är ju inte mina favoriter och brukar vara i skogen. Så jag brukar preppa med lite choklad för att hålla humöret uppe och kunna ta de kasten som faktiskt går åt skogen lite bättre. Men ja, det är svårt när man har höga krav på sig själv och man vet vad man kan.
Mm.
Och så blir det skit. Men samtidigt tycker jag det är lättare då om man har en lite lättsammare stämning. Så det handlar väl om att kunna inte ta det på så himla stort allvar.
Mm.
När det helt plötsligt blir tävling. Utan försöka ha mer roligt.
Mm.
Det där är svårt.
Det är jättesvårt.
Ja, den är lurig. Om men, man är av den där mer tävlande typen så.
Ja, men jag märkte på tjejdisken på min tävling så var vi var så himla glada över att vara ute och spela med varandra.
Mm.
Att det var kul stämning och vi lyfte varandra och vi spelade jättebra allihopa, vilket var superkul.
Mm.
Så jag tror att jag försöker i alla fall jobba med att ha en bra stämning i gruppen man spelar med, för att det lyfter mig så mycket. Och det lyfter andra.
Mm. Så är det faktiskt.
Mm.
Och just att försöka släppa det här ältandet över ett dåligt kast. För du kan ju inte göra någonting åt det. Det har ju precis hänt. Bara,
ja. Men det är ju också jättelätt att tänka att ja, den dubbelbogen gjorde att min bra runda är förstörd.
Det är klart att det är. Alltså, ja. Det är så enkelt är det. Det är ju liksom man känner så här, ja. Men jag vet inte, nej, jag ska inte sitta här och låtsas vara superbra på att vända saker och ting, men precis som du säger, jag tror att försöka hålla humöret uppe. Kanske lite det som vi var inne på, och ja, men har man med sig ett par AirPods eller någonting. Men ta 2-3 hål och lyssna på lite musik. Bara försök liksom zona ut lite. Och så, för det hjälper mig jättemycket. Är man riktigt, riktigt deppig, liksom, bara man lyssna på en glad låt eller liksom försöka få tillbaka en skön stämning bara. Det blir lite lättare i alla fall. Kanske inte superlätt, men ändå.
Jag är dock inte så... Jag har väldigt lätt att släppa saker. Så jag behöver ofta bara vara arg i 2 minuter. Och sen så kan jag liksom borsta av mig det. Och sen så kan jag ta nästa kast. Men jag behöver de 2 minuterna.
Mm.
Där, liksom, där det pyser öronen på mig.
Ja, skönt ändå. Jag kan nog älta lite mer, tror jag. Eller så. Alltså, just att gräva mig lite kanske, men... Precis som du säger, det är discgolf. Nästa helg går det bättre.
Förhoppningsvis. Ja,
kanske.
Mm.
Mm. Du, Joakim Pekkari. Han frågar, det vet du nog vem det är, va?
Ja.
Han sa att hans sambo var med på kortet som ville ut på dig. I bakgrunden.
Ja.
Han undrar, vad är det knasigaste du har varit med om på banan?
Ja, du. Jag har nog ingen så här inget knasigt kast, men jag har ju en av mina favoritdiscgolfminnen liksom, som verkligen visar hur man får ihop människor. För David var ute och spelade, jag kom hem från jobbet och så hade jag mött på 2 amerikaner. Och de var supertrevliga och visade sig vara lite semiproffs i USA. Och spela liksom, de hade sagt upp sig och skulle liksom satsa, och de hade skitkul och David visade dem banan och det slutade med att vi drack öl med dem in i stan och så där bara så här, ja men vi ska över till Danmark och spela Valby, Och vi bara, vi är lediga, vi hänger på. Så de blev ju jättegoda vänner till oss. Och ja, jag tycker det är knasigt hur discgolf kan få ihop människor.
Mm. Verkligen. Sjuk skönhetshistoria.
Och det var Nate Sexton och Big Jerm.
Nej, tyvärr inte. Det var Drew Södergren och Charlotte Towle.
Mm. Får hålla koll på dem.
Absolut.
Spelar de fortfarande?
De är ju faktiskt kastaplastare.
Oh. Anders, att du skäms på det nu här.
Wunderbar. Vad heter han sa du?
Drew Södergren med
O. Precis. Södergren. Jag ska kolla. Mm.
Den var riktigt grymma och hon peppade framförallt. Då hade jag spelat i typ 1,5 år. Och hon peppade jättemycket och bara, du har sån potential. Spela vidare. Och du kan bli grym. Så det är superkul.
Riktigt häftigt.
Det är så vi jobbar i kastaplastteamet, vet du. Underbart. Du, Erik Vej, Alex. Du kör en one disc round på en medelsvår bana. Vilken disk väljer du?
Oj, en disk också. Ja, men en disk jag kan göra allt med, det får ju bli min M4.
Mm.
Ja.
Svårt att ha en D2 och gå runt på en disk.
Ja, det är lite svårt.
Ja, bra, M4. Mm. Ja, men den är känns lite som att det skulle kunna vara typ som en Mako 3 eller någonting sånt, va?
Ja, typ.
Ganska neutral flykt.
Jag vet att herrarna som spelar som kastar långt, de tycker ju M3-an är bättre.
Mm.
Den är lite stabilare. Men jag tycker om min M4, den flyger platt med liksom fade på slutet. Så det...
Mm. Den låter lite som en Mako 3 om man ska översätta det till en sån disk som jag tror många kastar med. Som jag har hört. För mig flippar den. Jag kan inte kasta med den. Men annars de flesta kan tycka att den är. Bra svar. Jag tror att Nate 16 fick den frågan. Och då sa han 16 Firebird. Var det han skulle
Jag hörde det. Jag hade velat se han gå en hel runda med
16 Firebird.
Ja. Firebird. Ja. Det borde någon filma på Jomest.
Ja. One disc round med där signaturdiskar. Ja. Kul.
Ja.
Sjukt häftigt.
Att det var Fox P där. Det var inte den.
Det är väl Excalibur tror jag.
Ja, det kanske var.
Också en bra risk. Du, Micke Vettis, han frågar hur kom du in på discgolf?
Ja, det var ju min sambo då som andra dejten testade här.
Mm.
Jag sa åt honom, jag har ju sånt, jag vill ju vara bra på allt jag gör, så att han fick faktiskt stå med ryggen emot när jag kastade första gången in. Bara så här, jag vill bara själv se hur kass jag är. Så kan du få titta sen. Så att jag vet liksom hur mycket jag ska skämmas. Jag tror 3 kast senare så kastade jag 90 grader höger och var nära på att träffa honom.
Då kan jag lika väl titta. Slipper man få den rätt i ryggen.
Ja, precis.
Här undrar också, vilket är ditt favorit typ av kast?
Det måste vara... Med en fin S-kurva. Med min F5. Lättviktare. Den flyger så fint när den flyger långt.
Mm. Gött. Anders, du kan ju hoppa ner till Victor Nilsson om du vill.
Jajamän. Då är det så här då. Har du... Nu, det här är inte så... Den applicerar ju inte på dig den här frågan egentligen. Men har du något bra knep så här för att få med sin sambo ut på banan? Samt, vilken är den sämsta, minst uppskattade disk du baggar? Och bästa disk du inte baggar?
Vad var det första du sa?
Det var ju ett bra knep att få med sin sambo ut på banan.
Ja, jag behöver inte riktigt övertala honom. Ger han lite kaffe så springer han ut på banan själv. Men jag tror just tjejmässigt för killar då att få ut sin sambo, låt dem spela från röd tee.
Mm.
Och låt dem kasta. Jag vet att många det är inte så himla kul att bli tillsagd, gör så här, kasta så här, lägg den här så här i handen. Då blir det liksom inte roligt, utan låt dem få kasta som de vill. Tills de kanske säger, oh, vad gör jag för fel?
Mm.
Och kom då inte med 1000 grejer, för det är jättesvårt. Utan kom med det lättaste liksom, att åtgärda. Och ta det successivt framåt.
Mm.
För tanken är ju att få ut sambon ska ju vara kul. Det ska ju inte vara en teknikrunda.
Nej,
precis.
Så låt det vara roligt.
Ja. Uppmuntra och...
Precis.
Mm.
Ha skoj.
Mm. Men du, och vilken är den sämsta, minst uppskattade disk du har i bagen då?
Ja, det får väl bli den som flyger minst, tror jag. Och som jag är minst överens med, men som jag behöver ändå. Och det får bli min extra.
Mm. Mm. Och den bästa du inte baggar då? Har du någon sån här unicorn som du inte vill använda?
Ja, alltså jag kan ju nämna... När jag började spela så hittade jag ju min perfekta Thumberdisk.
Mm.
Som jag liksom... Ja. Och det var en... lite förbjudet. En C-Line FD. som jag hade. Jag har inte riktigt hittat någon som är precis som den. Men jag skiftar lite. Mellan just X3 och X5. Med Thumberdisk nuftid.
Mm.
Bara en liten inflikare där. Vad kastar sambon?
Han kastar lite allt möjligt. Han är ju med i Team Nordic Disc Golf nu för tiden.
Mm.
Mm.
Så han har jag har lurat på honom på Model S som är en grym putter.
Mm.
Men annars är det väl mest Innova och Discmania han kastar.
Mm. När får Garish in lite mer Innova och sånt i sin shop då?
Mm.
Ja.
De har lite lång
leverans
väntetid, tyvärr.
Jag vet inte.
Kanske ordnar sig med nya Discmania nu då.
Mm.
Det har varit roligt.
Det här var skoj.
Faktiskt. Du, vi har fått en ljudfråga här till dig från min lillebror Jim. Den kommer här. Ska vi se.
Tjenare Michel. Det var Jim här. Jag undrar om du har fått någon ace någon gång?
Ja, det har jag ju tyvärr inte. Jag jagar den fortfarande.
Mm.
Jag har varit nära några skip ace på hål 6 här i Bulltofta. Som är en ganska tvär vänstersväng i skogen.
Mm.
Men inte än.
Nej, då är du och jag.
Ja.
Ja, men det kommer. Jag känner på
och andra är riktiga ace-maskiner. Jag förstår inte hur de gör.
Nej, det är... Sen är det ju inte alla ace som är ett bra kast ska ju tilläggas, utan oftast är det ju, hade inte korgen stått i vägen så hade det blivit fantastiskt dåligt kan man säga.
Ja.
Så att det...
Jag tycker det är roligt, vi har i Sankt Hans i Lund, nu kommer jag inte ihåg vilket hål det är, typ 11 eller någonting, som är, korgen står ju uppe på en liten platå, det är ju aslångt ner åt alla håll. Och att folk gör ace där, ja, hade de varit en halv meter höger så hade den legat 100 meter ner för backen på andra sidan. Så, ja.
Mm.
Mm.
Bra siktat eller tur.
Precis.
Precis.
Mm.
Så är det. Kul. Det var faktiskt de frågor vi hade. Jag tyckte det gick superbra verkligen. Eller vad tycker du Anders?
Ja, absolut. Mycket bra.
Mm.
Bra diskussion.
Tycker jag
gillar det.
Mm.
Och det är särskilt det här med, och vi, som sagt, vi fyller på allt vad det gäller här nu med och input på och få in och inkludera damer och nybörjare liksom.
Mm.
Så att det går inte snacka för mycket om det.
Nej. Mm. Vi fick ju en fråga ifrån Kedja Ut, men jag tänker att vi tar och avhandlar den typ i nästa avsnitt, Anders, eller vad säger du?
Det tycker jag.
Den känns lite som en hot potato. Mm-hmm. Så det tar vi. Michelle, vi har ju en Spotify-lista. Jag vet inte. Jag skulle vilja be dig att lägga till 5 låtar på den. Om du känner för det.
Absolut. Mm. Det kan jag.
Kul. Det blir bra, tycker jag. Det är lite kul att få in lite musik från alla som har varit med. Så får vi se vart det landar någonstans om ett år eller något.
Det kommer bli en salig blandning, tror jag.
Ja, det tror jag med. Det är redan en ganska salig blandning faktiskt. Så det är kul. Jag brukar tipsa om vad säger du, Anders? Tar du?
Det kommer bli kul sen när vi har den här berömda nu då. Jag har ju lovat en grillfest här. Dra ihop allihopa. När vi kör på den här spellistan sen. Åh, det är min låt! Ja. Åh, det är min låt! Helt med HS på överallt.
Ja.
Ja.
En bra partymix.
Verkligen.
Det är någon som blir glad hela tiden.
Ja, precis.
Verkligen. Hoppas att de här riktigt tunga metallåtarna kommer på i slutet när alla är lite så halvdragna, så blir det sånt. Riktigt morspitt på Anders grill.
Kanske inte på grillen.
Nej, jag brukar tipsa om en händelse som kommer. Och jag vet inte om den här är... När vi nämnde att vi skulle tipsa Anders, så vart Johanna nästan lite rädd där. Men hon ska ju ha någon form av... Visst var det så att hon skulle ha någon träningsdag med Birgitta på måndag, va? Nästa vecka.
Mm.
Och så har hon anmält sig till Sunday C-tier, Hanna. Och då utmanar Birgitta Lagerholm henne på en match i matchen, så att säga. Om att Hanna... Hon sa, nu är det så het, så ska du se att du spöar mig också, sa hon. Så att klockan 14 för er som är i runt Järva på Sunday C-tier kan ju kolla på Hanna och Biggans interna match i matchen.
Sjukt kul, där skulle vi haft en kamera.
Oh ja, det känner jag med. Gött. Du, Michelle, jag tänkte du ska få chansen till att plugga dig själv lite. Och om du vill plugga lite sponsorer och så vidare, så är det bara köra på.
Ja, jag kan ju säga stort tack till Prodigy Street Team och Prodigy överlag. Och jag kan ta en shoutout till Johan Gerich och Nordic Disc Golf som var med och sponsrade min förra tävling.
Mm-hmm.
Han är grym och stöttande och en fantastisk TD som har gett mig mycket hjälp.
Mm.
Och jag finns på Instagram.
Mm.
Främst med discgolfen.
Mm.
Michelle 127172.
Mm. Det är bara att kolla våran taggning av dig som ligger ute också, så kan man ju komma in där lite snabbare.
Jajamän.
Precis.
Så gött. Mm.
Underbart.
Yes. Superkul att du ville vara med och snacka lite med oss. Det tycker jag var jätteroligt. Jag uppskattar det.
Mm. Det var superkul. Mm. Tack själv.
Ja, det var slut.
Och stort lycka till här nu med alltihopa och vad det nu innebär. Du håller på med mycket, som sagt. Så fortsatt lycka med alla engagemang.
Stort tack. Mm.
Kommer du vara med på NT i Lund? Eller missar du den också?
Ja, det är ju en sån där klassisk som jag också jobbar på.
Mm-hmm.
Mm.
Men jag ska vara där och heja och hälsa på alla damer, tänkte jag.
Mm. Mm.
Och jag har lovat Elina att spela Bulltofta faktiskt.
Mm, kul.
Så vi ska få en liten runda ihop.
När är tävlingen på Sankt Hans?
Ja, du. Det här korta
är det augusti
minnet.
Eller september, eller när är det? För jag var nämligen lite sugen på att anmäla mig.
Gör det. Kom ner.
Mm. Jag är skitsugen. Det måste bara falla ihop med alla vaccinationer och så vidare. Det är väl det.
Ja. Får du inte vaccinera dig ändå?
Jo, jag har tagit första, så jag väntar på andra. Jag och Anders tog samma dag, så vi kommer vara färdiga typ samtidigt.
Synk.
Mm-hmm.
Mm.
12 augusti är vi färdigvaxnade.
Mm, om vi får tid. Det var väl det. Fick du din tid bokad?
Nej, men det stod att det var reserverat samma dag.
Okej. Okay. Mm. Mm. Har du inte fått den?
Jag är vaccinerad. Jag fick via jobbet.
Mm.
Mm.
Så jag är fullvaccinerad.
Något ska ni ha, tycker jag faktiskt. Det är helt riktigt. Så det är gött. Yes.
Ja.
Mm.
Jag tror Michelle sitter och frenetiskt bläddrar i kalendern. Eller hur var det?
Ja. Minnet är ju superkort.
Ja, Skitsamma. Vi tror på att Ted är färdigvaxad och lyckas anmäla sig.
Ja, 21-22 augusti fick jag upp nu.
Snyggt. Mm.
Ja, då blir det tajt.
Då blir det supertajt faktiskt, tyvärr.
Mm.
Det, ja. Jag har ju astma, så jag är lite försiktig med att bli smittad, känner jag. Jag har hållit mig hittills.
Så är det. Så är det.
Men det blir ett år till.
Ja, det är ju
och
det.
Och vi är svintaggade här nere med spindisken att hålla i större tävlingen. Mm. Så att,
nej, det,
det lär bli fler.
Ja, det är, alltså jag har resonerat så hela detta året faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig. Alltså det här året blir ett sånt år. Och förra året var ett sånt år också. Det kommer ett år till. Om man...
Och då hinner Michelle lägga in alla ledigheter också.
I tid. Herregud vad jag ska lägga in ledigheter i tid. Och lille Sigge kommer ju vara tillräckligt gammal, så hon kommer få vara hos mamma och morfar ofta.
Oj, oj, oj.
Här ska det tävlas.
Gött att höra.
Det låter underbart.
Super. Du, stort lycka till och tack för idag allihopa. Så hörs vi framåt, eller vad säger vi?
Det gör vi.
Ja, tack detsamma.
Gött, gött.
Ha det gött.
Ha det fint då. Hej och tack för att ni lyssnade på denna veckans avsnitt av Lätt snacka plast med Anders Torstensson och Ted Sylén. Vi vill passa på att tacka Björn Wennerborg för hjälp med jinglar, Oskar Gäster för hjälp med grafiken, och vi vill återigen rikta ett stort tack till våra Patreon-supporters. Era bidrag hjälper. Om du också vill bli Patreon, gå in på patreon.com/letssnackaplast. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det fint så länge. Hej då!